Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna ska ni vara till Rinkside som är nu mitt under uppehållet. Vi börjar med att notera att alla vi tre var ju i Stockholm förra veckan för att det var Stockholms derby och sen 08 derby på fredagen. Daggen hade sin kommentatorsdebut, det ska vi fråga om lite senare. Men av respekt för de som inte är så intresserade av hur man gör tv så kan vi ta det lite senare i podden. Men ni hade ju också en mysig dag tillsammans. Jag skulle vara med lite grann men jag hade med familjen. Vilket gjorde att min dotter satte stopp för det. Men vad gjorde ni göra en ledig dag tillsammans i Stockholm?
Vi myste. Eller vad säger du, Fredrik?
Det är en av de finaste dagarna jag haft den här hösten, vill jag nästan påstå.
Ja, men när man börjar träffa nya människor och man trivs i varandras sällskap. Och vi gick runt, vi har en gemensam liten, vad ska man säga, vi har en förkärlek för byggnader. Vi kollar, Fredrik visar slottet, här brukar jag gå alltid, jag tog med mig liksom. Sen kanske vi tog en öl, vi gick vidare till och tog en till öl. Vi pratade spelidé, hur kan du utveckla hockeyn? Vi pratade minnen, vi skrattade. Det var en dag jag kommer minnas väldigt, väldigt länge.
Vi delar ju också alla tre landsorts faktum. Alltså ja. Någonstans så gör ju det oss så mycket mer exalterade av den där miljön som Stockholm är. Hur mycket människor man möter. Jag tror vi konstaterade, jag och Dagen, för vi gick från hotellet längs med vattnet nedanför Gamla stan. Och då gick, där var vi mest fokuserade på vilken byggnad som var kontoret i rederiet. Men jag tror inte vi kom fram riktigt till vilken det var, va? Det är rätt duset, spaning.
Du visar ju också vart Reinfeldt låg och sov förr i tiden.
Ja, numera Ulf K.
Tog ni en selfie med slottsvakten? För då har ni liksom varvat turist Stockholm.
Nej, men det hade vi nog kunnat gjort. Vi var ju, jag ska inte säga störda, vi träffar ju trojaner, folk.
Ja, vi träffar lite Ljungbyfolk som kommer hockeyklubbor i högsta hugget, har varit på Djurgårds.
Utanför slottet var det. Det kändes lite bizarrt, men
så kände min sambos familj. Så Sverige är väldigt litet när man går runt så i Stockholm. Men det är ju, det var en härlig dag. Vi fick liksom lära känna varandra ännu bättre och fick dricka en pilsner och vara lite avkopplad och få lite ledig tid.
Det är då man lär känna varandra.
Ja, men så är det ju. Och det som är grejen som jag tror ändå är relevant i sammanhanget, det är ju vi som delar samma kärlek till hockeyn som alla vi tre gör och många, många med oss. Många av de som lyssnar på det här är ju också fanatiker. Har ju någonstans, den gemensamma nämnaren hockey gör ju att vi har möjligheter till ganska spännande samtal. Sen om man jobbar tillsammans som vi gör och dessutom då inser att ja, men vi har, alltså det är personligheter som funkar ihop, så blir ju sådana där tillfällen trevliga. Så att det tror jag gjorde oss gott, Simor gott och podden gott och världen bättre.
Det kan bli så att det kommer en ny helt spelidé i svensk hockey. Vi pratar torpedhockey, ja. Vi pratar över vad säger man, överbelastning i försvarszon. Men nu kommer Söderströms.
Jag tryckte ju upp dig lite grann. Ja, men jag tryckte upp det lite grann mot väggen på, i pianobaren på Scandic Malmen. Och då ska vi säga att det här var eftermiddag, så inte folk får bilder nu att det var ju liksom. Och frågade dig om dina, alltså, tankar skulle kunna vara i hockeyns värld. Vilket jobb skulle du ha? Är det sportchef, är det tränare, materialer? Så att, nej, men vi lärde känna varandra. Det var några fina dagar i Stockholm.
Mm. Och med det så går vi in på det som har hänt i hockeyvärlden. Vi var ju där för att bevaka både AIK, Södertälje AIK och Djurgården AIK. Nu gör vi en ganska del avstickare. I november är vi ju bara runt om i landet, så vi är ingenting i huvudstaden i princip. Det blir en bra mer spridning på matcherna. Det har ju varit ganska mycket Stockholmsderby, 08-derbyn här inledningsvis. Men vad har ni för efter... Ja, vad är tankarna efter derbyt egentligen? Det är väl det jag undrar över, med tanke på att nu har det gått en vecka nästan och då har fått marinera de känslorna som var där. Det var ju alla andra klubbars fans vart ju rosenrasande över att det var någonting häftigt i Stockholm.
Och så kommer det ju bli såklart, att man får se den här längden, och vi står där, vi är ju liksom taggade till tusen när vi ser den här liksom trycket. Jag rycktes liksom med när jag stod där nere, och det var helt... Och jag sa det, tror jag, i sändningen också. Jag har inte upplevt ett sånt tryck på en hockeyarena innan. Så det är svårt också att inte ryckas med i det här fantastiska som vi var med i. För det var ju verkligen en... Inramningen var ju grym i Avicii-arenan. Jag vet, du och jag, Lars, kollade på varandra. Liksom. Ta ut hörlurarna, så får vi lyssna bara och njuta några sekunder. För vi stod och liksom jobbade hela tiden. Men tog ut dem, tog in det i några 5 minuter. Sen fick man jobba igen. Men det var ju... Och matchen levde ju ändå upp lite också, tycker jag. Kanske inte prestationen eller hockeyn i sig, om man kollar på det, var det bästa spelmässigt. Men det var ju känslor, det var mål fram och tillbaka, vändningar, komma tillbaka. Unga spelare som presterade, gamla som levererade, och det fanns ju allt.
Sen tror jag ju någonstans att det här... Det blir ju så fungerar ju media lite grann. Jag vet själv när man har jobbat för mindre klubbar, hur supportrar kan känna att det finns en orättvisa i hur det förmedlas lite grann. Och jag har åtminstone respekten för att för en Tingsryd-supporter så är det större med en stormatch i Tingsryd än det är att se en hockeymatch på tv med Stockholmslagen. Så jag tror man ska ha en förståelse i det där. Sen att vi rycks med och tycker att det var en häftig upplevelse, det får de tugga i sig på något sätt, för det var det. Och vi är ju ändå neutrala i det här sammanhanget och kan försöka förmedla skärmen som kan finnas i mindre matcher, om jag uttrycker mig så. Det ska ju heller inte underskattas. Var match har liksom sin prägel, men som helhet i det där derby så var det ju en väldigt fräck match, och som den utvecklade sig, som den blev utförd, så fick den ju alla ingredienser, och vi fick dessutom i mångt och mycket undvika att se skiten runt om, alltså bråk och tjafs.
Ja, det var ju nästan det bästa, men jag vet själv när man spelar i Karlskoga, och man kunde, Fredrik och Lars stod och hyllade de här matcherna hela tiden. Jag vet själv hur man kunde bli irriterad liksom. Men kolla våra matcher då. Kolla hur vi presterar, kolla hur våra publiker, kolla vi är bäst. Liksom. Man känner ju den här vi mot världen-känslan när du är inne i det. Så jag förstår de som blir irriterade på det också. Men man måste, även när man var där och fick känna det här, det var grymt. Sen måste jag säga, vilken jäkla snygga bilder det blir med den här kameran när vi är ute på isen och filmar. Nu vet jag att det låter lite fjantigt när vi jobbar på Simon, men alltså den är sjuk hur man får se. Det ser ut som ett tv-spel. Jag vet, du har pratat om det, Fredrik, hur snygga bilder det blir och hur man fångar upp liksom själva spelet också på ett helt annat sätt.
Jag tror Lars snart kan berätta vad vi pratar om i korrekt mening, men från vårt perspektiv så var det något fascinerande. Är det en hund som skäller?
Nej, det är grannen som borrar här. Jag bor i lägenheten och grannen har beslutat sig. Alltså, jag undrar vad de andra grannarna tänker. Jag sitter och spelar en podd 21:15 och någon idiot är att borra klockan 9:15. Alltså på riktigt, vem fan borrar klockan 9:15?
Jag vågar inte säga vem har problem med ljud. Först tänkte jag att de skulle kolla på Formel 1 för det var så...
jag var på däckbytet här.
Jag skulle bara vilja se Lars trampa iväg, dunk, 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 två dunk och sen är det tyst bara sen.
Jag har ju inte riktigt den aura att springa och dunka iväg. Jag hade inte blivit tagen på allvar. Nej, men den här kameragrejen har ju fått väldigt mycket fokus efter. Det kallas ju Man säger egentligen att det kallas för en Netflix-kamera. Det är att den har ett helt annat skärpedjup som typ om du tar porträttbilder. Vilket gör att den klipper av från de andra bilderna. Det är vår kollega Adam Göransson som kör den där. Och det kör till Adam som är väldigt duktig på det där. Han är ju gammal hockeyspelare vilket gör att han är snabb och rörlig på isen. Bara för att summera derbyt, att de som inte var där, tror jag inte förstod riktigt exakt vad det var de missade. För det var faktiskt någonting otroligt häftigt, jag menar, i paritet med de här matcherna. Man har HV och Brynäs fullsatt, eller egentligen alla matcherna är fullsatt, men Globen, just när du har klackar på två sidor av Globen så blev det ju sjukt jäkla mäktigt. Men, och det går att säga hur mycket som helst om, men det är lite old news. Så jag tänker att vi går in på det som är hett just nu. Våran tanke med den här podden är ju lite grann att göra det här till en kvartalsrapport. Med tanke på att nu har ju inte alla lag mött alla. Men vi har kommit en tredjedel snart in i serien. Och jag tänker att vi ska börja med dagens stora snackis har ju varit det om att det har kommit ut rykten som säger att Västerås, det händer saker i Västerås där Håkan Åhlund ska ha varit träffat den sportsliga ledningen från Västerås. Och det här har ju blivit från flera olika håll vilket gör att det är för många kockar i den här soppan för att det inte ska finnas någonting i det. Och sen är det ingenting som är bekräftat från Västerås att man gör några åtgärder, om man tar in Åhlund eller om man ska entlediga Thomas Pannanen. Men det är mycket snack om Västerås som har underpresterat här just inne för uppehållet. Vad tänker ni om situationen?
Jag tänker att det måste hända någonting i Västerås. Jag tycker att dels så tycker jag att nyförvärven, Spears, Salimänen, inte tillräckligt bra. De färgar inte just nu. Men sen också, man får inte ut max av den här truppen. Man får inte ut vad jag tycker att de borde kunna göra. Och där har vi ett problem. Dels så tycker jag att vissa matcher, toppen finns. Man kan prestera jättebra, det ser jättebra ut. Men sen så faller man igenom otroligt mycket i vissa matcher. Och där pratar vi lite om disciplinen innan. Hur mycket det betyder, en ledarfråga, vi ska prata om den. Men jag tycker också att det är en ledarfråga om att sätta standarden för den här truppen. Hur man agerar i matcher, hur man agerar i vardagsmatcher. Och där har Pannanen med company och Zetterström misslyckas.
Zetterberg.
Alltid ett fel på det. Förlåt. Där har man misslyckats i år. Den måste liksom upp och jag tror att man måste göra någonting sen om det är rätt att ta bort Pannanen. Eller om man ska ta bort Zetterberg. Något måste göras nu. För de har en hög svansföring. Och då måste man också leva upp med prestationer. Och prestationer har inte funnits där i år.
Jag säger så här. Det är ju det här som är problemet. Vi har pratat om det flera gånger. Västerås sätt att föra sig. Att uttrycka sig. Att sikta. Vilket jag tycker är uppfriskande. Jag gillar Västerås i mångt och mycket. När det handlar om ambitionen som man har. Sen tycker jag inte att den balanseras av det man har plockat in. Så jag tycker att du är inne på det dagens, så det blir lite repetition. Men truppen som helhet innehåller många bra namn. Men jag tycker inte att paketeringen är tillräckligt bra. Jag tycker inte att man får effekt på sitt lag. Och det är klart att det faller tillbaka på ledarstaben. Vi hade den diskussionen i studion efter matchen Södertälje AIK. Där vi pratade om de här snackisarna som kommer igång kring lagen. Ska man sparka tränare? Jag står ju på tränarnas sida i mångt och mycket för att, och det är inte för att det är vänner till mig, utan det är för att jag förstår hur hårt Thomas Pannanen och hans kollegor jobbar för att försöka lösa det här. Jag har själv upplevt de här sömlösa nätterna och de kraven som ställs. Och det är inte, jag säger inte att det skulle vara synd om Pannanen, för att precis vad han har gett sig in på. Så att, lägg det åt sidan. Men jag tycker att det liksom är om det vore så enkelt att du bara bytte ut en tränare, det skulle inte förändra nämnvärt. Du kan kräma ur lite mer ur Västerås, absolut. Kan det komma in en tränare, jag tycker inte om att spekulera kring rykten, men säg Håkan Åhlund som är en skarp tränare som verkligen vrider ur handduken, då kanske du kan få fart på dem, men det kan också få motsatt effekt på vissa typer av spelare. Så att jag tycker att det är en komplex historia. Jag nöjer mig med att konstatera att Västerås har inte presterat i linje med vad de borde, och framförallt inte vad de har utlovat.
Och de frågor jag ställer kring det här, jag vet ju inte vem som ska leda det här laget. Thomas Pamannen får ju, alltså man märker också hur kort spann det är i hockeyn. Det räcker bara med att backa tiden. 1,5 år så har Thomas Pamannen det hetaste namnet att gå och träna ett SHL-lag. Och jag tror inte att Thomas Pamannen har blivit en nämnvärt mycket sämre tränare sedan dess. Det jag tror är att när jag kollar på Västerås lag så är det ett lag som inte har i närheten med att göra med att gå upp till SHL den här säsongen. Även om det skulle komma in 3 spetsnamn i det här laget så tror jag inte att Västerås kommer att kunna gå till SHL. Jag tror att de är på absolut max ett semifinallag den här säsongen. Och det utgör jag både med tanke på att Zachary Salminen, som ni var inne på, inte levererat. De fick Mattias From, fick ju knappt spela, så han har skeppats iväg. Blake Spears är ju en dunderflopp i mina ögon. Jag tycker att det är konstigt att man har valt att flytta på Jimmy Jansson och gett han en så pass mycket mindre roll istället för Alexander Lindelöf. Jag säger inte att han är en bättre eller sämre hockeyspelare, men jag tycker att Jimmy Jansson har mer kvalitet än vad han har fått ut. Sen vet jag inte hur man är hemma av skadan som han hade förra säsongen med handleden och det här. Frycklund skadad. Jag tycker att toppen inte har levererat. Anton Svensson som har gjort 5 poäng på 14 matcher. Amen. Var en av de absolut bästa i hockeysvenskan för 1,5 år sedan. Även under stunder i fjol. Ja, men rent summa summarum. Laget, jag tror inte att spelarna är, de är inte tillräckligt bra för att vara topp 3 i den här ligan. Och sen är ju det då frågan om kravställning, är det frågan? Eller är det att laget inte är tillräckligt bra? Men ödmjukheten finns ju inte där om man inte kan leverera dag efter dag.
Men om man sätter den första kedjan där då, med de här spelarna som du ropar upp, med Salmen och de här då, som ska vara en ledande spelare, och sen har Frycklund och de här som andra, då är det ju tillräckligt bra lag för att kunna prestera. Men jag ser ju inte att, jag ser inte just nu vart den känslan som kommer, för det är för mjukt. Det är för mjukt, jag pratar om Modo många gånger, men det här är för, det är liksom för, de liksom, det brinner inte i dem. Vi pratade om det förut, att Västerås var ett lag som liksom tog onödiga utvisningar för att det var liksom för mycket vinnarskalla. Men just nu så får de inte att rikta det mot rätt håll, för det är liksom, det är för vekt just precis nu. Och då, det måste de få ordning på. Och då kanske det måste in någon som ska komma från, framförallt spelarna tycker jag, för det måste de ta i. Men det kanske, om det inte kommer från spelarna, så måste det komma från en ledare som tar tag i det här och riktar in dem på rätt håll. För just nu så är det för många spel som viker ner sig i för många matcher.
För mig handlar ju det där om två saker som är besläktade. Ledarskapet och spelarskapet tror jag man pratar om idag på ett sätt som är antaget och godkänt. Jag tänker när det gäller ledarskapet också, som jag vet att jag blev lite fascinerad. Vi pratade om det här du och jag, Dagen, efter Västerås hade förlorat hemma mot Modo med 7-1, så lyssnade jag på en intervju. Och jag tror, om det kallades podd, det låg på Västerås hemsida i alla fall. Det var 16 minuter lång intervju med Zetterberg, Patrik, sportchefen. Och han sa väldigt många bra saker i det resonemanget, men det lät som att han var tränaren. Jag reagerade på det som tränare själv, att han sa i termer som att jo, men efter första perioden gjorde vi så här, sen sa vi så här, vi sa så här i paus, vi gjorde det här direkt efter. Och jag är vän av tydliga roller, inte bara på isen utan också i ledarstaben, att man bygger strukturen i organisationen med hela vägen uppifrån ända ner. Det är samma värde och betydelse av en materialare som en vd, men det måste ändå vara klart och tydligt i fördelningen i rollerna. Och jag upplever kanske inte att Pananen fullt ut, jag känner inte honom sedan gammalt, han är sympatisk och resonerar på rätt sätt när vi träffar honom, men jag får en känsla av att han inte bestämmer. Alltså att det någonstans finns ett steg över honom, och det, man kan ju tycka att man ska hålla ihop, absolut, men låt tränaren vara tränare, låt tränaren ta fullt ut besluten, låt det gå åt helvete eller låt det bära till guld. Då kan man ta det ansvaret. Det är jobbigt också som tränare, det här har inte jag fått bekräftat, det är bara en känsla jag får. Så att, plus att spelarskapet, med det sagt, det du touchar vid, Dagen, det vill säga, vilka är ledarna? Jag hör ofta tränare säga i intervjuer när vi då ställer frågorna så här, ja men nu saknar ni eran lagkapten eller saknar den här naturliga ledaren, men vi har ett helt rum fullt med ledare, och det är ju skitsnack. I ett normalt hockeyomklädningsrum så har du en handfull i bästa fall som skulle gå först ut i strid. De andra är skickliga soldater, vilket är ett dumt uttryck i dessa tider, men för att få en beskrivning av det. Och det funkar inte att du har 25 stycken ledare. Så ser inte verkligheten ut.
Nej, jag håller med dig, Fredrik. Men det är frågan för vad de kommer göra nu. För det behövs ju göra någonting som vi pratar om. Antingen så det måste ju liksom... För de har ju en svansföring som är väldigt hög. Som vi alla tre gillar på något sätt. Med den attityden. Men då måste man också prestera i paritet med. Och det är, de kan ligga på den här poängskörden som de är. Och vara helt okej. Okay. Men grejen är det att de dippar så himla mycket i vissa matcher. Och visar attitydsproblem i de matcherna. Det är det stora problemet tycker jag är. Att de inte har en jämn nivå. De hade kunnat ligga. De ligger ungefär på poängsnitt som, ja, men som Karlskoga, som Södertälje. Som man tycker har kanske presterat lite bättre än Södertälje till exempel. Men jag tycker i vissa matcher, till exempel 7-0 mot Modo. Där visar man liksom att det är någonting som är fel i den här truppen.
Och någonting som jag tycker också man kan bedöma det på, det är att andra lag har inte den där riktiga rädslan över att möta Västerås. Så upplever jag det i alla fall. Det är många av lagen som tänker att ja, men det kan vara ett riktigt bra lag när de får medstuds. Men det är inte det där laget som alla är livrädda för att möta när de får allting att stämma, för det händer så pass sällan. Men den stora grejen är också att om man kollar till hur spelarvärlden ser ut just nu, så finns det ju i princip inga namn ute på marknaden till att kunna göra revolutionerande förändringar på spelartruppen. Det som kan göra att någon kan komma in, någon kan försvinna och sådär. Men det är ju ganska många som har misslyckats. Jag menar, kolla på Parkonen har inte varit speciellt lyckad som man tog in. Spears har ju inte varit lyckad som jag var inne på. Salminen, samma sak. Kokkonen är väl egentligen den tillsammans med Kika av nyförvärven som har levererat bäst. Ja, exakt. Men det är ju fortfarande det problemet. Att vad är målsättningen med den här säsongen för Västerås? För jag är väldigt, väldigt svårt att säga att de tror själva på att de ska spela i SHL nästa säsong. Och då är frågan, kanske det bör vara dags att fundera redan nu på ett stålbad inför nästa säsong. För den här säsongen så kommer det en slutspelsplats, absolut. Men hur långt man ska gå där är ju en fråga. Och det är frågan hur mycket man ska dra i nödbromsen. Man måste ju skicka signaler till fans och så vidare att det ska hända någonting. Och då blir det ju oftast tränarkortet som dras. Och men det kanske inte är det som är lösningen. Det vet jag inte om det.
Jag tror du är rätt ute där, Lars. Och det som är min slutsats i den här situationen är egentligen att du kan göra smärre förändringar. Nu är ändå Västerås sjua. Man har 2 matcher färre spelade än ett gäng av lagen. 2 segrar där teoretiskt så skulle man vara med på en hyfsad nivå. Men jag tror att man måste fundera över, återigen, vad är rimligt med det vi har? Du har en poäng, Lars, i att de som är tillgängliga idag, det är någonting som inte stämmer. Sen kan du göra några fynd, absolut, men rekrytering under säsong är svårt. Då är det en riktningsförändring du inleder nu. Men frågan är hur trovärdig den är när man för några månader sedan har stått och pratat i helt andra termer. Då får man kanske rida ut stormen över säsongen, göra smärre korrigeringar. Sen tror jag också en sak när det gäller truppen. Det är en egen erfarenhet jag har. Ibland är det bästa nyförvärvet någon som poppar upp när du skickar någon annan. Det vill säga, innan du börjar plocka på dig spelare, du kan inte sitta och ibland får du rycka ett plåster. Jag säger inte att det finns varbölder i gruppen i Västerås, men precis i likhet med andra lag så finns det några som inte presterar tillräckligt bra. Och då får man kanske göra, det är ett signalspel det där. Tala om för den här rackaren att vet du vad, vi klipper här. Internt har vi ingen ny spelare klar, men vi frigör lite luft, lite energi i gruppen. Vi kanske plockar upp en juniorspelare i träningstruppen som kommer upp och älskar att vara där. Det kanske får fart på någon racket. Det går att göra små saker i alla fall. Det här säger jag inte för att skydda tränare, för ibland är det nödvändigt. Men vi spekulerar väldigt mycket nu.
Men summa summarum, ja, men det blir ju så. Att det känns ju som att det kommer bli så att Pannanen är ut och en ny tränare kommer komma in och man får liksom lyssna på var ryktena går. Och det, man får ändå säga Pannan har gjort det jäkligt bra i Västerås, tagit upp dem från division 1 och gjort det bra. Men ibland så kanske man måste göra någonting tufft för att gå vidare. Tyvärr så är det väl den världen vi lever i.
Jag har ingen aning vad resultatet av det här kommer att bli. Det jag tror att de måste inse att ja, men Salminen, det här funkar inte. Klipp de banden. Se om det är någon annan som kan plocka upp honom med omvärldsläget som är nu, att folk letar spelare överallt. Försök få in någonting nytt där. Skeppa Blake Spears. Se att det går att hitta någonting bättre för de pengarna. Eller bara alternativt ge den istiden till Gabriel Kangas och de här som verkligen vill visa upp sig för framtiden. Sen vad som händer med Pannanen, det vet vi inte. Det kanske ni vet när det här har kommit ut, den här podden. Men jag tror hur som helst att Västerås får sikta in sig på att rensa ordentligt till nästa säsong och försöka hitta någonting som är väg framåt och framförallt vinna över fansen på sin sida igen. För det är ju det största tappet, att de västeråsarna tror inte på sitt lag längre.
Ja.
Med det så kan vi gå vidare och är som sagt kvartalssupport, det kanske är det vi behöver, det kanske är kvartalssummering, det är kanske en support vi behöver. Vi kan väl ta, vill ni börja med toppen eller botten, vad känner ni för där?
Klättra uppåt då, sakta
men säkert. Ja, men vi klättrar uppåt. Vi har ju pratat väldigt mycket om AIK här nu senaste veckorna, vi kommer in på dem också, men vi ska bunta ihop, jag tar ändå bort Kristianstad från bottensjoket, så de fem lagen som vi inkluderar i det blir Vita Hästen, Västervik, AIK, Tingsryd och Almtuna. Och Almtuna hyllade ju ordentligt här för en vecka sedan och sa att de var jättebra. Nu är de ju klappsist.
Jag tittar på siffror. Dels har ju jag och Dagen fått lärt oss lite mer om hur vi ska titta på siffror också genom det Sportlogic då, som klubbarna också jobbar med. Vilket kan vara intressant och relevant. Sen är det inte världsomvälvande och det är inte sanningen alltid. Eller siffrorna är ju sanna, men det finns en massa faktorer. Men tittar man på Almtuna så är ju de bättre, mycket bättre i siffror än i poäng och tabellposition just nu. Och jag kan bara känna att jag lägger en filt över hela den här ligan nu, över svensk hockey med det jag säger nu. Och det är att ibland upplever jag numera att det är hos många viktigare med en spelidé som ska följas dag ut, dag in, alldeles oaktat vad som händer i omvärlden, i tabellen, om vi vinner matcher, vi har skadade spelare eller inte, som gör att man lever upp till ett gäng punkter i spelidén, playbooken, men man vinner inte matcher. Och jag tänker att det finns vissa lag som inte har utrymme för att vara eleganta, fina siffror, spela en fin underhållande hockey, men förlora mycket matcher för det kommer så negativa konsekvenser av det. Där tycker jag att Almtuna är lite just nu. De vinner inte matcher. De klarar liksom inte av att spela cyniskt.
Det var det vi pratade om, Almtuna, att vi var imponerade av det fina spelet, att de var skickliga liksom i spelet, bra med puck, spelade ut sig i zon lätt, tog sig mot mål snabbt. Och på sikt kanske det inte var vinnande, med att vi var väldigt förtjusta i det. Men nu måste man också hitta tillbaka till ett sätt att vinna matcher, och då kanske man måste grisa ner sig på ett helt annat sätt. Sen så kollar jag på matchen och tycker jag fortfarande att skickligheten finns, men jag ser också ett självförtroende som har dalat. Och det är ju inte konstigt med så många förluster de har. Jag vet inte hur många förluster de har, 8 raka eller?
Ja, och där tror jag i och för sig att Almtuna har ju positionen, det tror jag vi har sagt vid någon podd tidigare. Det är inte samma massiva tryck som när Västerås nu går lite knackigare som ligger sjua. Och det gör ju tillvaron lite enklare, men likförbannat så blir ju spelarna och för all del tränarna också stressade av det här och påverkade av det. Och dåligt självförtroende, då är det oerhört svårt att spela hockey.
Ja, något som är viktigt.
Almtuna har inte vunnit sedan 17 oktober, kan man bara flika in där. Ja, och det är klart att då börjar det ju kosta. Dessutom har de ganska många matcher, de har blivit nollade. De har alltså gjort 0-1-2-3-2-1-0-0 mål. Och det är klart att det kostar.
Men något som är viktigt i Almtuna tycker jag, som man såg i början, som det här fina spelet, bra spelet, skicklighet som vi pratade om, det är att jag vet att jag hade jag varit där, så hade jag bara grotta ner, kämpa mer. Jag tror att man måste liksom på ett sätt lugna ner dem. Vi kommer börja vinna, vi har vunnit förut, det finns i vårt spel. Men sen kanske justera lite saker där man kanske måste på något sätt ibland chippa ut en puck eller spela blad. Men ta inte bort helheten av det spel som var fint i början och som var vägvinnande. Men det kanske på vissa spel, ja, ur zon, in i zon, göra det lite enkelt för att hitta sätt att vinna just nu. Men sen också ha kvar den här fina Kimby-hockeyn som de har visat upp i början.
Om vi vänder till Västervik där, de har ju alltså tagit 7 poäng av de 30 senaste. På 10 matcher de har tagit 7 poäng. Brickley har gjort ett mål senaste 7 matcherna. Vela har gjort ett mål senaste 11 matcherna. Och det var ju de som ledde laget från början. Så nu har de ju liksom kommit tillbaka till en verklighet som kanske är hållbar. Det är ju inte tänkbart att Vela ska göra som han gjorde i början. Han gjorde 2 mål eller ett mål i varje match. Och att Brickley gjorde 4 och 5 poäng på vissa matcher. Så där har ju Västervik kommit tillbaka till lite grann någon form av hållbar vardag.
Västervik är ju lite tumörslag för mig på något sätt. Att när de hittar flowet så har vi svårt att förklara varför. När de förlorar matcher så, förstår mig rätt, så tar vi inte några större notiser om det. För att det finns ändå en rimlig, återigen kopplar det till Västerås. Det är Vevik och Vevik och Vik. Två lag som har väldigt olika bild av sig själva som lag, och jag tror att för Västerviks del så handlar det om att ta sig ur de här kortare eller svackorna som kan uppstå, och har en tendens att också göra det, och tycker jag också har bevisat att de har individuellt skickliga spelare som faktiskt kan göra det. Sen är de lite ihåliga spelmässigt i form av truppen, som jag tycker liksom det är inte tillräckligt många som är tillräckligt bra där just nu. Men jag litar någonstans, för jag kan inte säga med säkerhet, fast jag tippar dem långt ner, att det är liksom att de har fastnat ner till, utan de där rackarna är så pass bra.
Ja, och Vela och Brickley kommer inte vara så dominanta som de var i början. Det kommer dala av lite. Sen kommer de fortfarande göra poäng och de kommer vara ett ledande laget. Men jag tror de mår inte dåligt av att ligga där, Västervik. De är beredda på att det kommer bli en sån här säsong. Så jag är mer orolig för andra lag än vad jag är för Västervik och Almtuna, som jag tror känner av ett lite mer lugn. Sen att Almtuna har en tuff situation, att de måste börja vinna självklart, men jag tror att också att de är mentalt förberedda på att de ska vara där nere.
Vita hästarna, de har ju faktiskt vunnit 2 raka matcher, 3-1 mot Tingsryd och 3-0 mot Almtuna här innan det här uppehållet, och de går ju på en ganska skön känsla efter den. Ja, men en ganska tuff start på den här säsongen, men Vita Hästen börjar få igång lite poäng i produktion nu på Tim Wahlgren. Erik Borg har gjort lite poäng på slutet. Marcus Eriksson som missade några matcher där. Han har ju bara spelat över 10 matcher, var det. Vad tror du om Vita Hästen? För det skiljer ju faktiskt bara 3 poäng mellan de här som vi räknar ner i bottengänget till typ Östersund som ligger just ovan.
Såklart är det ju så, och det gör ju att det är för tidigt att döma någon eller hylla någon, men vi gör ju det ändå. Jag känner bara med Vita Hästen att det imponerade på mig att de här 2 senaste matcherna, i synnerhet man hade Almtuna hemma, för det blir ju en känsla av att det är tidigt, do or die, det är nu vi kan bevisa och det är nu vi måste ha poängen för att inte liksom bli fast ensamma där nere. Att vinna dem, det gjorde något intryck på mig, och att Eriksson steppade upp där och gjorde 2 mål till exempel, det är starkt. Så att, men däremot så har de ju ringat in, tycker jag, att de tillhör med lagen som får det jobbigare än en del andra.
Måste bara flika in, han tog in Patrik Bajkov där från Kristianstad. Han gick ju rätt in i första kedjan med Marcus Eriksson där. Så att han har ju fått rida lite grann på den vågen och gjort poäng i sina 2 första matcher.
Hugo Styv också, som har varit en bra spelare för dem. Så kommer vara en bra spelare, som är en skicklig spelare på den här nivån också. Så det ska bli kul att se hur han kan utvecklas i ett kanske lite sämre lag som är bra för de här spelarna att vara i. Där de får ta större ansvar.
Där tänker jag så här, att det här med trader skulle vara, jag vet inte, för en tid sedan, jag minns inte om det är 1 år sedan eller 10 år sedan som jag sa att det är ju ingen bra idé alls, men det tycker jag. Och det skulle vara, jag förstår att det är problematiskt på olika sätt, för att det handlar om skillnader i lönenivåer och familjer och ett långt land och så vidare, men på det hockeymässiga planet så är jag helt övertygad om att det finns en stor del spelare som just nu så här långt inte har tagit fart, som inte har fått igång sin produktion eller levererat spelmässigt, som i ett annat lag i ligan under ett annat ledarskap i ett annat spelsystem skulle göra saker och ting mycket, mycket, mycket bättre.
Ja, men det var lite det som var min poäng med typ Sakari Salminen. Jag menar, en sån spelare skulle ju kanske i rätt omgivning med, om han skulle klippa då från Västerås, skulle ju kunna helt plötsligt kunna blomma i ett annat lag om man ska hitta en bättre roll för honom. Eller kanske framförallt en bättre omgivning, för det är ju inte bara han som inte levererat, som inte gjort mål, men det kan ju också vara att man inte hittar den omgivningen för honom som ska funka. Vad tänker du om det, Dagen? Är det någon sån du har spanat?
Nej, men man ser ju lite mer spelare som går mellan lagen här. Kristianstad plockar upp, nu tappar jag namnet.
Harper
från Mora där också.
Mora.
Som ibland som Styv, som Bajkov, ibland kan det vara bra att vara, vad sa vi för några poddar sedan, det är bra att vara stjärna i ett bondgäng, en bonde i ett stjärngäng. Ibland, så ibland, vissa spelare passar bättre i andra lag. Vissa lag passar inte de spelarna in, så självklart kan man verkligen hitta några spelare. Guldkorn i andra lag, vi pratade om att marknaden var lite liten förut. Men du kan fortfarande se de här spelarna som man ser något bra i. Man har bra statistik, man ser bra siffror. Kan han passa in? Vi såg ju sportlag det, man kunde sätta in en spelare och testa honom i det laget, hur bra han skulle passa. Så sportcheferna kollar nog också lite på de här spelarna som inte passar in i vissa lagdelar, i vissa lag, för att kanske plocka in i ditt lag.
Och vad som inte syns i Sportlogic, för du har ju helt rätt där, Dagen, det är ju relevanta siffror där, men det är ju också, som jag var inne på nyss lite grann, jag kan utveckla det kort, men vi har allt ifrån sådana som vill bo i en större stad, ta Tingsryd som ett litet samhälle, bli familjärt, du är nära, du umgås med varandra, de spelar tv-spel och fikar och de hänger. Någon tycker det är mycket bättre att bo i Umeå där det finns, vad vet jag, 25 000 studenter, det är ett fräckare liv att leva, någon passar i Stockholm. De där faktorerna har jag själv upplevt med spelare som har hög kapacitet och skicklighet, men som socialt inte... berätta en rolig historia väldigt kort. Evan McGrath, som en gång i tiden var i Västerås och Oskarshamn. Det var något snack om att hans fru inte ville... de ville inte vara kvar i Västerås, för det var för liten stad. Och då sa Oskarshamn, när jag var tränare där, att hej, vi vill ha dig. Och så började vi diskutera hur fasiken ska vi få dem att flytta till Oskarshamn om Västerås är för liten stad. Och så vet jag att hon hade sagt att hon gillar italienska restauranger. Så vi började prata och sa att fan, pizza är ju italiensk. Pizzerier finns det många i Oskarshamn. Så vi drog till med att det finns ju typ ett 20-tal italienska restauranger. Och det bor ett par hundratusen i regionen. Och då var det liksom hela Småland typ. Så de kom till oss och trivdes, så vitt jag vet, bra. Så att, trots att vi
blåglar. Och lura alla man.
Det var så till Ryan Gropp.
Ja, till ett
Great City. Great City.
Men William Eriksson, AIK. Det är ju verkligen som kört fast i en stor stad. Och ett stort lag som ska prestera. Och det är en spelare som kanske inte har kommit in och presterat på den nivån som vi trodde han skulle göra. Få det här skjutset i karriären. Det är en spelare som jag tror... skulle kunna ha utveckling i ett annat lag. Jag vet att Fredrik är väldigt förtjust i William också.
Ja, men absolut. Och det finns ju, skulle vi grotta nu, skulle vi säkert kunna rabbla 10-20 namn. Vi gör inte det, men helt rätt. Det finns en poäng. Annan miljö, bra.
Han skulle ju kunna göra, jag minns Oskar Stål Lyrenas gjorde en sån där resa när han gick till Tingsryd, och sen plockades han upp av Mora, fick en rätt omgivning där, fick spela med Ludvig Larsson och Värnblom, blev dundersuccé, fick ett SHL-kontrakt och helt plötsligt började marknaden blomma och han började göra mål i SHL, då får man det självförtroende. Det jag vill bara säga med det här Sportlogic, och jag vet ju att jag har Fredrik i min ringhörna, jag misstänker att du också, Dagge, men jag har inte läst en enda parameter i det här Sportlogic där man kan mäta hjärnfrekvens eller vad som händer mellan öronen eller i pumpen som pulserar ut blod i kroppen. Och den, så vitt jag har lärt mig, så är den ganska avgörande i hur en spelare presterar, och det kan ni bra mycket mer än mig om. Men när man träffar en människa som inte mår bra och som hamnar i en felaktig omgivning, då kan siffrorna säga vad fan som helst. Men det är ganska skitsamma när du väl kommer. Sen också kan jag tycka att vi har blivit kanske lite för mycket slavar under de här Sportlogic-siffrorna. Visst, det går att säga jättemycket, det går att säga jättemycket bra grejer, men det är, siffror kan inte säga allt om en idrott, för så enkelt är inte sporten. Det finns ingen sport som någonsin har bevisat det någonsin.
Så är det.
Med det.
Men det är ju det vi har sagt. Det är ja, det så inte du tror att du står i kontrast till oss här.
Nej, det gör jag inte.
Fredrik och jag hade en väldigt fin samsyn där. Som vi hade hela dagen i torsdags.
Det är jättebra med siffror. Det kommer fortfarande inte att lära oss allt. Tingsryd då? 0-9 här mot Mora på två matcher efter kvällens resultat.
Det är ju anmärkningsvärt. Definitivt. Och jag tror att det här gjorde ju, för övrigt innan vi faller in på just Tingsryd, så det här skedde ju även förra säsongen, vet jag, att Mora till exempel var nere och spela. Jag tror de mötte Kristianstad två matcher, vidare mötte Troja, så de städade av fyra bortamatcher. Och det har ju praktiska, ekonomiska skäl, och det vi som ibland kritiserar spelprogrammet ska veta om också, att klubbarna gör ju aktiva val också för att ha det på det sättet. Men för Tingsryds del, att då ha Mora på besök i ett prekärt läge och inte göra ett enda mål, det är tufft alltså.
Ja, tufft, men Tingsryd är för mig varken bu eller bä tyvärr just nu. De är där de är. Jag förväntade mig att de skulle vara där. De presterar inte sämre, men jag trodde de skulle göra, självklart att det ska presteras bättre i en sån viktig match mot Mora. Men ett bra Mora som pumpar på liksom varje kväll, så det kan bli den här islossningen för dem, och de är stabila bakåt. Så ja, de är där de är, det jag trodde de skulle vara.
Och där de kommer fortsätta
jag
vara.
Jag tror kanske. Verkligen, jag tror inte de har en... De kan blixtra till lite under säsongen, men jag tror att det är den här nivån de kommer vara på också. Så inte direkt så att det rycker till i kroppen på att de hade att Mora åkte dit och vann med 4-0, för det är ett bra Mora.
AIK då? Vi har ju pratat ganska mycket om AIK den senaste tiden, med tanke på att de var huvudmatch både onsdag och fredag förra veckan. Men AIK har ju också ganska ordentliga bekymmer med tanke på att de har förlorat 5 av de 7 senaste matcherna. De har förlorat 6 av de 8 senaste.
Här ska jag ju först säga att både jag och Dag, vi pratade om det på kvällen där efter matchen, fick ju, eller vid frukosten kanske dagen efter, många arga AIK-are efter oss när vi förmedlar våra budskap, vad vi ser och tycker. Och det kan vi ju än en gång rapportera till de som lyssnar på podden, att det är ett vårat jobb. Det är en del av vårt jobb att ha våra egna uppfattningar kring lagets prestationer och så. Men det jag kände med AIK, om jag tar bara den senaste matchen som har stuckit ut mot dem tidigare, så upplevde jag ett större mått av frustration på bänken, i båset och på isen. Frustration kan ta sig uttryck på olika sätt. Det behöver inte vara dumma utvisningar, men det kan vara man var inte vaken vid tekningen på 1-0-målet. Man är sen ut, man drar på sig en too many players. Man är förbannad på den här långa bommen med mikrofonen vid timeouten. Och det är ju nästa fas i en bekymmersam tid för ett lag. Först kan du tycka att fan, vi har kontroll på det här, vi gör det bra. Jag ser dem varje dag och tänker som tränare nu. Sen går det över i en frustration och det finns tecken som inte är bra. Och de tyckte jag var där lite grann, även om AIK är nära i den matchen, märkligt nog, med tanke på hur det såg ut stundtals.
Ja, och det kändes som att de verkligen la fokus lite på annat saker än vad de verkligen ska göra nu. Och det jag vet själv när man sitter i den stationen, man gör det också. Det är svårt att liksom hålla inne känslorna när man känner att det funkar inte. Men det är två saker jag tycker att AIK borde ta tag i just nu. Ett, de måste få en målvakt som presterar på hög nivå här nu. För det är två målvakter som inte kommer upp i den nivån som de ska vara. De blandar och ger liksom varje match. Endre kommer in ibland och ja, de har ju ingen över 90%, det säger det mesta. Sen måste även Gynge ha en lekkamrat. Rockwood är inte tillräckligt bra för att vara den lekkamraten han ska ha. För Gynge är ingen spelare som leder spelet med att sätta upp dem bort i stopp. Han står framför mål och petar in returer och är framför slottet. Där måste han ha någon som liksom ska vara med honom och driva det här spelet uppåt. För jag tycker ändå Gynge visar någonting i matcherna, att han vill någonting, men han är inte tillräckligt bra i spelet. Han måste ha en lekkamrat. Sen är det ju anmärkningsvärt att Magnusson och nu kommer mina namnkunskaper här igen.
Dvorski
är ledande i de här matcherna, där de liksom tar för sig på ett helt annat sätt än vad de andra spelarna gör. Och liksom får spela 4-3. Gillar coachningen att man vågar göra det, men det är inte de som ska göra det i slutändan.
Jag tänker två konkreta spelmässiga delar två delar i spelet som jag noterar och har tänkt på lite extra på dem. Det ena är att de släpper till för mycket. Jag tycker att det är ett försvarsspel som å ena sidan så tappar man folk högt upp i banan så att man får flera mot färre situationer mot sig. Jag tycker också att spelet i egen zon blir stundtals för passivt. Vi hade något rit under matchen mot Södertälje också där de är. Arbetsinsatsen är bra, men man kommer hem och kommer snett in i det och så blir det fel. Och den andra delen jag ville nämna var aggressiviteten, alltså det här attityden, karaktären i spelet. Jag tycker inte att de fullt ut på alla händer och fötter, och då kanske det kokas ner till det du sa nu, Dagen. Då är det, det ska inte vara Dvorsk, det ska inte vara Magnusson, det ska inte vara Sion Nybäck. Det här är unga spännande spelare, men om de ska leda AIK, då ska vi inte begära så vansinnigt mycket mer.
Nej, jag håller med, och jag tycker att Dagen är inne på helt rätt saker, och även du Fredrik, att det, målvaktsspelet har ju, de har haft ett problem att de har ju ingen etta. De har ju två stycken som har potential på målvaktssidan där ingen steppar upp och tar den där första spaden. Helt och hållet med det om att Rockwood inte håller just nu, och han har väl aldrig visat under hela säsongen egentligen att han har den spetskvaliteten som finns, kanske för att vara en sån här spelare som blommar i någon match och öser in poäng i någon match och då dominerar, men inte över tid. De har ju också en underpressering från ganska många på forwardsidan som måste komma upp, och de behöver såklart ha en lekkamrat till Gynge, för det är Robert Rosén och Gynge som duo som har gjort det. Det var en speldosa, en målskytt, och den kapaciteten har han inte tappat. Så jag är 100% med dig på resonemanget, Agge.
Och det är ju, desto längre den här säsongen går nu och desto längre AIK inte hittar någonting, desto mer kommer Magnusson och Dvorski dala i form också. För det är inte lätt att vara drivande i ett lag som inte presterar och vinner matcher. De måste liksom ha ett högpresterande lag, för då kan de också utvecklas. Så går det allt för långt här nu innan man tar in en målvakt, för jag tror att de måste verkligen ta in en målvakt som kan ligga på 92-93% här nu för att kunna bygga upp något på sikt. Så, men var ska man hitta honom? Vad finns det ute där? Vi får väl se, de får nog gräva ordentligt i division 1 och utomlands.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, det känns ju svårt att hitta. Vi får gå vidare lite grann. Vi kan väl ta ett mellansjok då. Vi har pratat ganska mycket Västerås redan, så vi kan väl ta Kristianstad, Östersund. Ja, men vi tar de två, Karlskoga då, i det här sjoket. Vi kan ta med Mora där också, så gör vi inte toppkvartettet, så Södertälje får vara med i den. Vad säger ni om Kristianstad då? De har ju spelat lite mindre matcher än de andra, men det här känns ju som ett lag för mitten.
Vi hade ju en diskussion tidigt om det nybygge som Kristianstad är. Nackdelen med att vara överraskande bra, vilket man förra året, är att man blir av med de bästa spelarna i större utsträckning och därmed får ersätta dem. Och det, alla har väl såklart inte fallit 100% rätt ut än, men jag tycker någonstans att de famlar lite i jag tycker inte de är framme där de ska vara, och jag är beredd att vänta lite till, för jag tycker ändå att de här positiva egenskaperna hos Kristianstad med skridskoåkning, farten, spelvändningarna man har, det offensiva trycket, karaktären, det är sådana saker som är grundläggande för att vara ett bra lag. Sen har man kanske inte fullt ut i varje match fått det att funka i special team, eller man har inte bara spelat solitt defensivt. Men jag har tålamod, jag tycker att det är helt okej.
Ja, Kristianstad är väl det laget som liksom vi vet vart vi någonstans spelmässigt har. De ger sig inte i matcher, de har det trycket som Fredrik säger i skridskoåkningen. Sen så ska vi gå in på Östersund som är väl den största överraskningen, får vi ändå säga. De ligger i mitten, men det är väl ändå det laget som har presterat över sin förmåga i år. Och liksom har verkligen visat, framförallt på hemmaplan där man tar sina poäng. Sen måste ju också bortaspelet komma, men jag tycker att från att man har börjat säsongen väldigt bra med de här första hemmamatcherna där man tyckte man satt ett spel, man var ödmjuk i det, från att tappa det totalt i några matcher där man liksom försvann all ödmjukhet, kommer tillbaka igen och visar upp en bra hockey och framförallt välförtjänta vinster där på hemmaplan.
Ja, släppte in 7 mål på de 6 senaste hemmamatcherna. Jag menar, då ger man ju sig själva en väldigt, väldigt bra chans att vinna. Det känns också som att där får de, då får de ha sina jämtlänningar med sig och spela hemma i republiken.
Snacka om att vända och vrida på den här säsongen för att släppa in 7-0. Ja, men
just det som jag blir svårt charmad av. Alltså, för att det är vansinnigt svårt, i synnerhet för en nykomling. Du har liksom tappat konceptet. Att bryta tillbaks, det tyder på en hög hockeyintelligensnivå hos ledarskapet och även i gruppen, att man anammar det, att man förstod att nu är vi nere i skiten, vi har haft några riktigt rassliga matcher och så klarar vi av att ställa om. Det är riktigt skarpt, tycker jag.
Sen hörde vi också att vi har fått mycket cred runt Kjell-Åke Anderssons coachning i matcher, hur han coachar det här laget, hur offensiv han är i alla typer av coachämnen. Så det är väl, han har verkligen fått fart på det, från att liksom, som vi sa, upp i toppen, ner i botten, i mitten, så kan de ligga
jag
där.
Jag tror fortsatt att de riskerar att dras in i en bottenstrid.
Det tror jag med.
Det tror jag också. Jag måste bara flika in 2 grejer här som är en liten spaning när man kollar över det här laget. Emil Forslund har fortfarande inte gjort sitt första mål, och vi väntar fortfarande på att han ska, alltså spelmässigt, jag har inte sett alla hans byten den här säsongen, ska jag välja säga, men det känns som att han skulle kunna ta en ännu större roll i det här laget. Sen sa vi också efter 5-6 matcher att ja, men Henrik Marklunds målskytte, det är på riktigt. Inte gjort mål på 10 matcher sedan dess. Så att det är ju, ja.
Men vi tar ju i så vi spricker, och jag säger vi är i media, det är ju jättekul att prata om det i början, men det kanske,
du är med hans, i den svängen nu, Fredrik, så ja, jag säger vill vi. Eller inte.
Jag ja, säger bra. Vi.
Ja, men någon som är imponerad på mig, som jag spelar med, som jag tycker har blandat och gett otroligt mycket i vissa matcher, det är ändå Anderberg. Han har ändå varit den här stabila backen, varit offensiv kraft för dem, som jag tycker tar för sig på ett helt annat sätt. Jag, när jag spelade med, så tyckte jag att han var, han kunde vara jättebra vissa matcher, men sen kunde han också vara totalt nere under isen i vissa matcher. Men jag tycker ändå han är den spelaren som liksom visar varje kväll vart Östersund ska stå. Stor, stark. Flytta bara folk framför mål. Han är ju som en oxe från Kil där, som tar en köttbit och kastar ner i hörnet.
3 saker på Anderberg, korta. 1, jag skulle vilja att du och han och Olle Liss sköt slagskott, för jävlar med om inte det är ännu hårdare än Olle Liss emellanåt. Det andra är, jag tror att han har kört folkrace. Han och Stefan Klemets hade ett, döm om min förvåning förra året, en Södertälje-match när vi är i katakomberna där, så börjar Stefan Klemets, vår eminenta kommentator, och Anderberg att prata folkrace. Det tyckte jag var fascinerande. Och min huvudsakliga poäng, Anderberg är ju ett exempel på det vi nyss pratade lite grann om. Miljöombyte, roll, tyngden i ett lag, positionen, värdet, kommer med till sin rätt där. I och för sig var Södertälje odugliga förra säsongen, men inte på pappret.
Jag måste bara flika in. Ja, men alltså, det är så jävla väntat så det finns ju inte. Han kör ju också, det har jag men sett via sociala medier. Jo, men han bryter väl upp framdörren och så smäller han igen bakom så han sett sen.
Det är världens största människa.
Ja, det är det. Visst,
han är stor.
Visst är det. Alltså, snacka om folkrace aura.
Men grejen är så här med Anderberg. Jag tycker, när jag spelar med honom, så han är ju riktigt liksom kompakt i kroppen, stark. Jag tyckte han var orörlig på isen. Tycker ändå att han ser mycket rörligare ut i skridskon, och bekvämare framförallt. Och det kan ju mycket med självförtroende göra också, hur man växer in i det på ett annat sätt. Så han har ju varit en verkligen positiv överraskning, som hela Östersund har varit.
Det håller jag med om. Men ingen tvekan om att han kör folkrace. Det är ju givet. Eller har kört.
Och banka på den där hjälmen.
Just det. Jag ska få ner den också. Karlskoga då? Vad säger du om dem?
Då börjar jag och säga att Karlskoga. Vänta, jag måste fundera. Jag har ingen koll på Karlskoga. För så känns det. Jag får inte tag på Karlskoga. Jag får inte grepp om dem. Jag tycker att det finns några saker som sticker ut i positiv mening. Deras sätt att hantera den matchen vi gjorde i Modo till exempel, för att sen 2 dagar senare åka avgöra på ordinarie tid med 20 sekunder kvar till att vara mot Östersund. Där kan vi skratta åt att de tycker om att bo på hotell. Hoj, 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 ha, ha, ha. De får vara på Norrlands turné. Jo, det är skärmigt, men det bygger man ju liksom ingen man går inte upp i SHL på att man är ett hej och hå-gäng som tycker om att bo på hotell. Sen förstår jag att det finns något gulligt i det. Men det faktum i det sportsligt konkreta där, det var väldigt fina tecken till mig. Målvaktsspelet, det är bra. Men jag tycker fortfarande att det är för liten... det är för lite krut i Karlskogas spel. Jag tycker att det är passivt, jag tycker att det är uddlöst, jag tycker inte att det är det jag hade förväntat mig.
Nej, det är det inte. Det är två målvakter som gör att de ligger på den positionen de gör just nu, och det är någonting som inte stämmer i deras spel. Det går lite för sakta. Jag tycker Kristianstad-matchen, man kollar på den efterhand, jag hörde från folk att de var ju riktigt bra. Jag var tvungen att gå in och kolla på dem. Då ser jag en helt annan sak. Det är den här rappheten, skridskoåkningen, aggressiviteten, kaxigheten. Till att matchen efter blir totalt noll från den. Och de har haft problem på hemmaplan som jag är liksom förvånad över. Att det är liksom vart, Nobelhallen har varit borgen innan. Det är svårt att komma dit. Och det är lite som Fredrik säger. Jag ser inte riktigt det här. Det går lite för sakta. Det finns inte det här spelet. Det finns inte den här frejdigheten som jag vill se från det här laget. Och då vill vi prata om Carl Helmerssons försvarsspel. Hur mycket trycker man på det här försvarsspelet för att det hämnar liksom framåt? För det ser krampaktigt ut. Men det är också, det måste få igång Cockerill, det måste få igång Modig, som måste få igång Albin Eriksson igen, som var bra i början av säsongen, som har dalat nu. Och det är två målvakter som står på huvudet, som är seriens bästa målvaktspar i ligan. Och gör att Karlskoga ligger på en sjätte plats just nu.
Och då ska jag bara snabbt lägga till så att du viftar, Lars. Men man, så här, det här kan låta fel nu. Men du vinner inte med bra målvakter. Eller bara på grund av bra målvakter. Men du förlorar inte på grund av bra målvakter. Lät det där förståeligt?
Jag fattar precis vad du menar. Och de har ju, det man har byggt upp den här säsongen, som jag är imponerad av, det som Fredrik säger. Man vinner matcher utan att kunna prestera på topp. Och det ska man vara stolt över och ha någon styrka i. För det är liksom man är ett riktigt topplag och man vinner de här liksom vardagsmatcherna. Sen så tror jag inte, med det här spelet så kommer det inte räcka längre än vad man är just nu. För då måste du också hitta ett spel som är bättre än vad de presterar.
Jag skriver under på ordet uddlöst, att det är lite uddlöst, men att och håller med om exakt det ni säger. Ett lag som har det, som även Karlskoga har, nämligen bra målvakter den här säsongen, som vi ändå får säga är en liten överraskning, det är ju Mora, som har ju faktiskt två målvakter som presterar väldigt, väldigt bra. Ljunggren gör det jättebra, och nya Pironen gör det jättebra han också. Plus att de adderar ju å andra sidan spetsen framåt. Där har de ju verkligen fått snurr på grejerna. Ljunggren presterar, han kommer vara i poängliga toppen alldeles strax. Persson har börjat göra mål, gjorde mål idag också, vilket gör att han gjort mål i 4 av de 5 senaste matcherna. Andra kedjan leverera. Nu har de fått in Heinerö där för att addera, för att ha den där andra kedjan. Jag tycker att det känns jättespännande med Mora. Jag tycker att Mora är det laget som kan hota topp 3 tillsammans med Södertälje om de får ännu mer snurr på grejerna. Jag skulle säga att Mora totalt sett är mer utropstecken än Södertälje, om än Södertälje är det just nu.
Tänk att åka från en borta turné, 2 till och med 3 matcher. De var först i Karlskoga, var åker ner, möter Tingsryd med 2 målvakter i bussen hem som kvittrar som sädesärlor lyckliga. För de här nollorna nere i Tingsryd var ju Piroinen en och Ljunggren den andra. Så det är ju verkligen ett gott betyg. Ja, vi har ju pratat och berömt Mora när det gäller spelet. Sen har jag varit, bara för att göra en parallell, vi pratade om Almtuna som jag tycker är väldigt konsekventa i sitt spel men klarar inte av att vinna matcher. För Moras del, som också är ett lag som är väldigt konsekvent och som har, för att toucha lite grann vid siffrorna, så har de fina siffror. Och det är ju sånt som man ändå som tränare kan förlita sig på. Vi ställde Johan Hedberg, ska inte säga mot väggen, men vi frågade honom efter förlusten mot Björklöven under superfredagen när vi satt i Stockholm och han stod på isen. Hur resonerar du kring det faktum att ni gör lite för lite mål? Vi ser ju att ni skapar och skapar bra möjligheter. Så finns det ju en trygghet i det att förlita sig på. Det känner ju naturligtvis han till och ser dem varje dag. Så att det här har väl varit en fråga om när det skulle bli en form av utlösning, för att använda ett väl avvägt ord.
Man är så jävla barnslig att man blir det.
Ja, det är bara ni som skrattar. Jag satt och såg stenseriös ut. Ja. Men för man har ju varit impotenta tidigare. för att väva ihop
giftet keep on giving. Ja.
Nej då, men
har du mer sexuella anspelningar?
Sans och balans. Mora gör det bra. Jag håller med om att
tyckte du sa sats och balans från
men grejen är ju så här, och här nu fan vad jag blamar media. Men det är ju mycket fräckare att prata om Södertälje än vad det är att prata om Mora. Jag är mas själv, så jag vet hur vi som är landsortsbor, glesbygden, hur vi är behandlade i världen. Så att jag tror mer, och det tror jag faktiskt kan gynna Mora. Jag tror inte att Mora vill ha den starkaste strålkastaren på sig. Utan de trivs ganska bra med det här.
Och sen har de ju, om man tänker mot förra året, så har de ju, som vi sa, Anton Heikkinen, Mikitina Schumber, det andra kedjan är ju, de är ju riktigt bra när man kollar matchen i Tingsryd idag, så är de, det är de som leder framåt. Sen nu börjar de ju växla upp här nu. Persson har ju dunkat in lite mål här, och som vi verkligen sa, det kommer komma, han är målskytt, det finns där. Jag var ju otroligt frågande till den här målvaktssidan innan, de har ju övertygat rejält, och man får ändå ge Hedberg, jag tycker att han har satt en spelidé som är, som liksom sitter varje kväll, och de har fått med liksom alla på tåget. Det finns ingen spelare som faller ur den ramen, och det gör ju att Mora är där de är, och de kommer också bli bättre. Nu pratar vi positivt om dem igen. Får vi se vad som händer efter det här, men det är fortfarande ett bra Mora som är imponerad av.
Jag tycker också att de är jäkligt roliga att se på, som ni är inne på. Jag menar, det är ju kanske det mest underhållande laget att se på i den här ligan just nu.
Ja, för det är full fart framåt men stabil bakåt på något konstigt sätt. Men det är verkligen en offensiv som sprudar, och det är väl det bästa defensiven att ta det framåt. Eller vad säger du, Fredrik?
Ja, absolut. Jag är också lite nyfiken att se dem. Jag menar inte att inte de har spelat tuffa matcher, men jag tänker så här, jag vill se dem. Jag vill se Djurgården-Mora. Jag vill se Modo-Mora. Jag vill se Björklöven-Mora. Jag vet att de har mött de här lagen, men kanske inte i ett läge där det är, där de är formtoppade. För att jag upplever att det är olika typer av hockey. Vi har ju eftersökt lite identitet 5 mot 5 hos Djurgården. Den tycker jag Mora har i sitt 5 mot 5 till exempel. Så när det där brakar samman olika verkligheter, det är alltid kul.
Det är det mest sammanspelade laget. Det tycker jag verkligen. Hur han satt ihop det laget, och de har identifierat vad som var fel, tog bort. De spelar, tar in Heinerö som center, spelar idag. Så det är ett sammanstrålat gäng, och han har vi tagit med det från förra året också in i den här säsongen. Och Hedberg har vi satt upp som en av de skickligaste tränarna här i den här säsongen också.
Det är faktiskt noterbart, som var inne på. Jag var tvungen att gå och kolla det. De har ju faktiskt inte mött Modo än. Jo, det har de visst. De förlorade med 2-1. Jag skojar bara. Ja, exakt. Förlåt. Men de har ganska mycket dubbelmatcher. Några i alla fall mot dem på nedre delen av tabellen. Så vi får se hur de går när de får testas igen då här då. Med tanke på att de har mött Almtuna Tingsryd här nu 2 gånger och Vikarskoga. Vi går vidare då till topptrojkan. Södertälje förresten. Vi tar Södertälje innan. Vad säger de Södertälje då, som jag har hittat en ruggig formtopp här, och Nikola Pašić hur bra som helst nu. Linus Widell ser ut och var grym nu. Nu tycker jag verkligen han levererar. Vad säger de Södertälje?
Jag börjar på de här som vi inte pratar lika mycket om, för det är det som och det är inte torrt och tråkigt, utan det är sakligt. Jag menar på att den breda massan i Södertälje tycker jag gör ett så pass bra jobb kväll efter kväll att vi får chansen att också se de namnen du nämner, Lars, som sticker ut. Vi pratade backsidan senast, som jag tycker spelar en väldigt simpel, i vackraste mening, hockey som är rejäl och tydlig. Vi hyllade Ivarsson, vi hyllade Lang för att nämna några. Filip Engsund som balanserar som center. De här inte så upppratade namn tycker jag gör ett väldigt gediget jobb. Det är det som mest övertygar och imponerar på mig.
Ja, för innan vi pratade om avsaknaden av importer och att de inte träffar rätt på de här utlänningarna, men jäklar vad bra Ivarsson, Karlsson, Lang, Lillegren, Widell senast, storleken, tyngden, de är ju, när de trycker på och får det här flytet i spelet som vi såg mot AIK, de är tunga att möta då. Riktigt, riktigt tunga. Och ja, de har någonting som jag gillar. Kaxigheten som inte fanns det förra året. Lite mer ledarskap som inte fanns det förra året. Så vi måste ändå Georgsson har ju träffat rätt på de här spelarna, att de svenska spelarna som har lett det här laget. Tänk nu då, nu ska han in med någonting mer. 2-3 spelare in som ska in i det här laget, toppa till det, krydda till det. Det kan bli riktigt bra.
Ja, och han behöver heller inte stressa. Det är inte att man ligger prekärt till så att man måste hämta första bästa lediga utländska spelare, utan man kan noga överväga. Och jag ville bara också addera att jag kaxig har vi pratat i olika bra och dåligt, så där, men jag, om jag ska vara ord, fundera på ord, så jag söker något bättre, för jag tycker att Södertälje behåller ändå en ödmjukhet. Och så ska jag också säga att jag tycker att ledarstaben, som vi har ju tillgång till dem innan matcherna in och pratar, så får jag en väldigt trivsam känsla hos Södertälje-gänget. Och det är klart som katten att det är lättare när det går bra. Men jag tycker på något sätt att det känns som att de kompletterar varann med Zachrisson, med Brattenberg i målvaktssidan. Du har Grossman av fysen, du har, ja, men det känns som att de är överens.
Det var ett riktigt mysgäng när man kom in där, man satt och njöt lite, man kände att det här är harmoni.
Lars, ja, fast vi ska komma, Lars gick ju till attack på Zachrissons frisyr.
Ja, jag tyckte att jag sa att den såg rik ut.
Ett rikt fluff.
Det vet, ja, jag kan säga. Det... Gå inte på attack. Precis, och då blir man aggressiv direkt.
Nej, du har inget rikt fluff i alla fall.
Du är inte rik precis.
Nej, men det är sånt. Tunnheten utstrålar ju rikhet.
Ja, det kan det vara. Men jag håller med er om lagbygget. Jag tycker att den är väldigt fint lagbygge. Jag tycker att Victor Liljegren har varit en av ligans bästa forwards den här starten på säsongen. Jag tycker att han har varit lysande. Engsund är sjukt bra. Pasic är den som sticker ut, för han gör mycket poäng. Men jag tycker att de andra är nog så bra som han i den där kedjan. Liljevall, en grym ledare. Jag tror att Krastenberg... Jag tror faktiskt att det kommer komma. Jag är den som vidhåller det. Ja, och Videll har ju, han har ju steppat upp ruggigt mycket, vilket gör ju att då får ju Krastenbergs en lättare resa till att vara där. Jag tycker att Sjöberg fortfarande har någonting, men att han är lite grann där också. Han gick på lite myten i fjol om att han var kanske lite bättre än vad han var. Ung spelare, det blir lätt att falla in i den fällan på något sätt. Gedigen backsida, det är ju inte den sexigaste backsidan i ligan, men en ruggigt bra. Ivarsson är, som ni säger, hur bra som helst.
Jag ser också en till sak som en motsats till något av det vi har pratat om tidigare, även idag. Det vill säga, vad händer när ett lag börjar leverera, vilka följdeffekter det får i form av stoltheten hos supportrar, publiken trillar in i hallen. Du kan ju, jag vet att något lag, jag var tränare i en säsong, så hade vi en tes att vi ville att våra supportrar skulle vara stolta när de gick till bilen eller cykeln, även om vi hade förlorat. Man kan liksom utstråla en slags arbetsinsats och ett mod. Och ibland så räcker du inte till att förlora matcher. Men du kan också göra motsatsen, vilket gör att du börjar få tvivel. Det blir en storm, du skapar oreda, publiken kommer inte, så rycks du med. Så Södertälje är ju heta nu och är ju en anrik klubb med, som vi vet, väldigt passionerade supportrar. Så att jag, utan att ha någon som helst relation till Södertälje sportklubb, förutom att jag tyckte att Glenn Johansson var en ljuvlig hockeyspelare på 80-talet när jag samlade hockeybilder.
Ja, det Brink var på plats i...
Ja, han var det. Och det, jag kan unna klubbar som har haft ett helvete att plötsligt se ljuset.
Det är starkt att resa sig från den säsongen de hade så snabbt, och Georgsson började ju... Han började bli en liten favorit. Jag såg det fistpumpen efter matchen.
Ja, men jag såg det som vi visade med Brattenberg, målvaktstränaren. Det var NHL-stuk.
Det boxplay vi såg också mot AIK, hur de sänkte ner där i 5-3, 5-4, 4-3 med Bjerselius, Karlsson, Ivarsson som vi pratade om. Alltså, det är riktigt bra. Nu ligger de bara på 78%, men där vinner du matcher i sådana där, när det står och väger.
Och jag smyger ju lite, bara ska jag säga, som vi ser ju ibland dåligt när man står där nere, det vet vi alla tre. Nu har jag lärt mig att jag kan smyga lite bakom bänkarna, stå bredvid för att titta in i båset. Det är en gammal tränarskada, för jag kan läsa ut så mycket av blickarna, och där ser jag också någonting hos Södertälje som vi inte var i närheten av att se förra året. Jag har ett sånt traumatiskt minne, Troja borta SSK förra säsongen. Det var som blöta katt i båset, alltså det var ångest över allting, och då förstår jag att man inte kan leverera. Nu är de stora, starka och stolta.
Men Sport Johansson skickar in en fråga via Instagram och frågar hur bra är egentligen Södertälje? Är det bara en formtopp just nu? Men tror ni att Södertälje kan vara, är det de och Mora som hotar uppåt i tabellen mot de tre stora som ligger lite före i tabellen?
Nu hade ju jag Södertälje innan säsongen som fyra, så jag har ju och de ligger ju fyra.
Ja, oh, men 52.
Nej, men jag säger så här, jag hade stora förhoppningar på, jag hade stora förväntningar på det laget, och jag tycker att det är ett bra lag på pappret om man kollar på det. Därför hade jag dem så högt upp. Så just nu så de ligger där jag trodde de skulle ligga. Men däremot så trodde jag att de skulle leverera mer, de här utländska spelarna, och kanske inte de här svenska spelarna skulle leverera så högt. Och nu ska vi, som vi sa, Georgsson trycka in lite mer spets i den här truppen. Så de har ju en nivå som kan ta dem ännu högre. Jag tror inte det är bara någon formtopp. Jag tycker att de visar upp ett spel som finns där. Och man kände ju liksom självförtroendet i truppen. De har skakat av sig före säsongen. Det löser om dem. Det liksom, det var en, ja, det var, de mådde bra i det där omklädningsrummet.
Jag är kort och koncis. De har bekräftat för mig att de är ett topp 5-lag. Ja. Om de är 1, 2, 3, nej. Topp 5, sen får vi se.
Ja, håller med. Bra, vi går vidare till nästa lag som är Björklöven som ligger trea. Som har ligans bästa spelare. Eller i alla fall bästa målskytt med god marginal. Nick Schilke som har gjort 16 mål på 17 matcher. Och som Johan Mr. Maddox Svensson skrev på Twitter så var han ju faktiskt mållös de fyra första, vilket gör det här än mer imponerande.
Torka.
Ja, men det är löjligt att gjort 16 mål på 17 matcher.
Då pratade vi om Pooley skulle vara den stora målskytten innan säsongen, och nu är det Schilke som har gått in och dominerar den här ligan. Men det är såklart, det är ett Björklund som är bra, som vi hade förhoppningar på var bra också, som levererar bra hockey sen. Ska man säga, det finns en nivå till tror jag i den här truppen. Jag tror att de liksom väntar på någonting, men det, jag tycker ändå att de vinner de här vardagsmatcherna. De är bra topplag, har hittat en form. Nu ska de bara toppa till lite extra.
De har ju dessutom, jag menar, både Jakob Olofsson, Kristoffer Bengtsson, Fredrik Andersson skadade på forwardsidan. Jesper Lindgren verkar vara borta för säsongen. Och Vete Vainio verkar ju fortfarande, han spelar ju i princip aldrig. Så att de har ju fortfarande nu på backsidan, där bredden har ju blivit så att de har ju så många backar som de behöver egentligen.
Nu blir det inte problem längre, Fredrik.
Nej, men du ser. Men det är först när det försvinner några som blir fart på de andra. Nej, men Björklöven, jag vet inte. Jag tycker, så här kan jag väl säga. Ja, bortsett från Schilke som har varit överjävlig i målproduktion, så har de kanske inte stuckit ut på ett sätt i förhållande till vad vi har förväntat oss, som gör att det är särskilt spännande att prata om Björklöven. Det gör säkert en och annan Umeåbo förbannad. Då finns det någon sån här Björklöven-podden eller vad det kan heta, så de kan lyssna på som bara pratar om dem. Men vi förväntar oss ju, vi begär, är hårda ord, att det ska vara ett topplag. Nu är de med i det där racet. Jag har mer noterat något sånt här. Nu jag uppfattade att det var väldigt kritiskt mot domarna efter förluster mot Kristianstad. Men man har haft några förluster som jag mer, snarare har tänkt sig att det där hade inte jag förväntat mig av Björklöven. Likförbannat så är man ett topplag. Det visar väl ändå att man är ett lag för det där racet. Sen får vi se hur de matchar till exempel Djurgården. Hur matchar de Modo över inte bara en match på Hovet, en match hemma, utan över tid.
Mm. Oh, det...
Så är jag HV? Nej, jag sa Hovet.
Hovet, ja, tyckte du så. Ja.
Nej, men det är, de är bra när de är där liksom och ska vara där. Så jag håller nästan med Fredrik. Vi förväntar oss att de ska vara där. Vi hade dem som etta innan säsongen. Och jag tror att de har en nivå till i den här kroppen. Sen kanske de...
Det tror jag också.
För jag tycker också att de har vissa matcher visat upp det. Sen, som Fredrik säger, det är vissa matcher de har dalat otroligt mycket i de prestationerna framförallt. Så, ja, de är inte så sexiga att prata om kanske just nu.
Och ändå har de en kille som har gjort 16 mål, som sagt. Det jag tycker sticker ut med Björklöven är det att de har... vet inte om man ska säga, lite sjukt nog att säga, men att de har ingen back som sticker ut så där nödvändigtvis, som är den som verkligen sticker ut. Alltså det är ju det. Det är en jämn bra backsida, men, och den är jättebra. Det är ingen som är topp 5 i ligan på backsidan just nu. Och det är väl kanske ett lite bekymmer som Björklöven har, att de har inte den där givna första backen som levererar i ett första powerplay. De har ju en given första kedja såklart, men bakom det så har de ju, med tanke på skadesidan, jag skulle faktiskt säga så här, jag skulle nästan dra det så långt att säga att Björklöven behöver värva, att de behöver addera bredd på forwardsidan. Med tanke på de skador de har just nu.
Tystnaden.
Och vart är det jädra tyst?
Nej, men du kanske utvecklar det lite kort då bara.
Så ja, men jag menar bara på att just nu så har de ju, de får spela ganska mycket med de här unga spelarna som kanske inte var tänkt att vara med i grundtroppen. De här Holmer Hägersten, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han heter, Elliot Ekefjärd och de här. De som kanske var tänkt att vara 13, 14 och 15 forward. Oliver Johansson har ju lånats in. Tycker att han blandar och ger lite grann. Det är väl ung spelare som ska göra det. Bra lag, jättebra. Men att de kanske behöver ytterligare lite bredd för att gå långt till slutspel.
Det som är dilemmat här, Björklövens juniorer är väl, om jag pratar lite så, drar de över en kam så är de inte tillräckligt bra. Då menar inte de som är i truppen, utan J20-verksamheten i förhållande till en del andra klubbar. Skulle man värva så tror jag, du kan ha en poäng där Lars, då ska man ju i sånt fall plocka på sig någon som vet att en vacker dag när de andra är tillbaka så kommer jag få sakta men säkert krypa neråt i speltid. Jag får finnas med i en bra miljö, men min roll kommer att bli betydligt mindre, för att annars sätter du dig i en situation, jag vet det som tränare, när du har en väldigt bredd, att det blir en grupp som blir spretig och du ska hålla folk happy och vid liv. Det där kan vara jobbigt, och därför så tänker jag lite grann att Björklöven kanske kan gå igenom en tuffare period, det vill säga med folk borta, ändå vinna tillräckligt med matcher för att vara med i racet, och att det funkar så.
Ja, men gör lite, ta någon från division 1, korttidskontrakt, låna dem från SHL nu. Jag tror på sikt så kommer de säkert med hypen runt Klasen värva någon, men jag känner inte att de har ett stort behov av att ta någon heller.
Sen ska jag bara lägga till en sak som är fair för att berätta, och det är att jag känner att, nu lät det som jag ska berätta något jätteallvarligt, ni tittar båda två på mig, men det är ju att även om vi har full tillgång till alla lagen, vi har kontakter i samtliga lag, vi ser matcherna, vi har klipp och vi har video, vi har statistik, så lärde jag mig tv-mässigt förra året att ju längre man var med, ju fler gånger du mötte ett lag, alltså var i gjorde matchen så att säga, du får samtala på plats, du står vid båsen, du följer dem intensivt, så får du en annan känsla. Och faktum är ju att Björklöven har vi inte haft särskilt mycket än, eller åtminstone inte jag.
Nej, vi ska ha dem ganska mycket nu framöver.
Jag vet, och det kommer ge mig en bättre bild, och det är ju inte att vi inte kan dem, men det är ju orättvisan till exempel, att de lagen vi bevakar lite mindre, och det här är ju en debatt i sig som inte vi är ansvariga för, det är ju inte vi som väljer vilka matcher som där det är studio och experter och så vidare. Men att det blir mycket lättare då att få tag på dem på något sätt. Du får en helt annan känsla.
Likt Södertälje. Som vi gjorde senast. Man känner liksom hur självförtroendet sitter i kropparna.
Ja.
Mm. Det jag har lärt mig om Björklöven är att de har kanske ligans skönaste målvaktstränare, Björn Bjuling i alla fall. Han är profil i den här ligan skulle jag säga. Som kanske inte syns jättemycket i tv, men det är en god grad prick som ett stort hockeynamn för de som har följt hockeyn länge. Vi kan väl med det bolla vidare till Djurgården då, som ligger tvåa just nu. De har vi gjort en hel del av förklarliga skäl, med tanke på stormatchen förra veckan och sådär. Men Djurgården, man såg ju på 5 minuter att Linus Klasen kommer att ösa in poäng i den här ligan.
Ja, det gjorde man, och man såg också att laget skulle varit bättre med Linus Klasens intåg. Jag tycker att det fanns en helt annan pondus i den där truppen i 5-mot-5-spelet som vi har kritiserat lite innan. Så tycker jag med Klasens intåg så ser det bättre ut för Djurgården, men det är fortfarande något som skaver i mig lite. Likt matchen, om man kollar Västervik-matchen här, där man och inte kommer upp i nivå på något konstigt sätt. Men sen ska man också ha klart för sig, de här matcherna som Djurgården åker runt och spelar i varenda lada, varenda stad, det är den största matchen för det laget som kommer. Och det slits och det skriks och det dras, och det är den matchen de här lagen vill vinna till vilket pris som helst. Så det jag vill komma till är att jag tycker ändå att Djurgården gör det bra. på något sätt. Men det finns fortfarande en nivå till där jag tycker inte det finns någon struktur, något spel som jag har varit inne på så många gånger i 5 mot 5 spelet. Sen har de en spets som är enorm.
Jag lägger dem i samma korg som Björklöven på så vis att det lag vi förväntar oss ska vinna mycket, i stort sett vinna jämnt. Och då tror jag att man blir lite avtrubbad. Man söker också lite fel hos de här. Det tror jag vi gör generellt. Att man, ja, men det där är inte tillräckligt bra. De vinner matcher, de levererar. Vi pratar Klasen. Jag blev förtjust i ett faktum. Jag tänkte på en sak, den matchen på Globen så kommenterade jag den ihop med Tobbe Karlsson. Och du vet, han sa vid en situation att Linus Klasen med sin härliga röst och inlevelse gillar ju, är det något han gillar, så öppna ytor. Och man kan vända på det där och säga att han gillar ju de små trånga gränderna när folk sätter press på honom. Jag kan tycka att vid den åldern, att vara så lekfull i sitt sätt att spela hockey på ett ändå så produktivt vis, är det imponerar på mig. Det spelar ingen roll vad vi pratar för människor, oavsett vad du gör i livet, men folk som har kvar den där förmågan att prestera under press och leverera och bryta mönster, det skärmar mig. Jag tror att det har en effekt på laget. Sen återstår det är egentligen min sista poäng, det återstår att vad har de spelat? 15 matcher ungefär. Du kanske sitter med fakta, Lars.
Jag kan ta fram det väldigt snabbt.
Men att det är ju, de har ju en, deras fokus ligger ju inte på här och nu. Det finns andra lag som behöver liksom vara med i racet. De vet att vi kommer att vara tillräckligt högt upp för att vi ska ge oss själva en möjlighet. Sen vill man vara etta, men vill ha fördelarna framåt våren i ett slutspel, såklart. Och det är väl den resan från nu och fram till kanske jul som jag tycker ska bli intressant att se om det har hänt någonting.
Men Klasen spel i 5 mot 5, när han går ner och hämtar puck hela tiden, hur är, som du säger, hur han leker 5 mot 5 spel, hur han leker med pucken. Alltså han är ju, det är en artist att titta på.
Titta också på hans lagkamrater då. Jag tänkte på det, de här första matcherna han spelade, och delvis också på Globe eller Avicii där. Hur man ser hur de, fan nu ska han hämta, var skulle jag vara? Vad sa han att jag skulle åka
någonstans? Här, alltså, 90-talen när centern gick ner och hämtade puck bakom mål och drev.
Precis,
upp. Han spelar lite, han bryter ju de grejer när man liksom vill spela upp snabbt i fickan, chippa ner, han åker ner och hämtar den, låter de andra Liss och Kryger stå still på blå, så kommer han in och hämtar in och sen levererar han ut på kanten och får tillbaka den. Så härligt att se han liksom hämtar upp fart och tar den själv, bryter igenom. Jag är imponerad hur bra han var när jag såg den så nära.
Och det väckte också en fråga hos mig, hur ska man ta Klasen? Jag tänker som motståndare, hur är det fysiska spelet? Jag tänkte på boxen till exempel, så fort när Klasen har puck, jag blir lite passiv för jag vet att sätter jag press och antingen så blåser han mig eller han släpper iväg pucken. Och det är ju någonting som med tiden de andra lagen måste lära sig att hantera så att inte han får diktera villkor.
Det pratar vi om, hur Blomqvist coachar Sandberg-kedjan mot han i två byten hårt. Släppte på det tredje, fjärde blev det mål. Så fort han får lite utrymme så presterar de här spelarna. Och det Blomqvist coaching där idén var väldigt bra, men han gick ifrån det. Och då, där förlorade han också matchen.
Djurgården har vi pratat väldigt mycket om, så jag tänker att vi går vidare från dem. Noterbart att de har fått in Stefan Elliott där också på backsidan, vilket gör att den adderar ytterligare spets på backsidan där. Sista laget att prata om är Modo, som ju har varit höstens bästa lag. 61 gjorde mål, 37 insläppta, plus minus på 24, toppar tabellen, har vunnit 12 av 16 matcher, har gått nollade ur två matcher så här långt den här säsongen. Och där känns det ju som att det finns ett gäng utropstecken. Nu har de ju börjat få igång, Adam Pettersson har börjat leverera, första kedjan levererar. Det är väl kanske lite andra kedjan där man nu står och väntar på att den ska komma igång.
Jag känner så här kring Modo, att de har verkligen övertygat. Jag klistrar samma lapp på dem. Vi trodde Modo skulle vara bra, och de har dessutom varit bra. Det har inte funnits anledning att prata om, så hörde vi det här och ni sett det där, utan Modo bara ångar ju på något sätt och gör det väldigt bra. Sen är det ju den här nyckelfrågan, för det finns en sak som Modo har gjort den här säsongen som gör att jag är fortfarande fundersam, och det var förlusten mot Björklöven. Jag vet att den var frustrerande för dem, men det vill säga de här tuffaste av matcherna när det ställs på sin spets. Har vi karaktären? Har vi förmågan? Jag vet att Karlin är en kravställande tränare med all rätt, och det är det som gör honom och hans lag framgångsrika, men jag ser ingen anledning att hacka på Modo på något sätt.
Nej, jag ger mig inte in det här, kan jag säga. Nej, men de är sjukt bra Modo just nu. Det är de har hittat en stabilitet som är inom, och alltså Nässén och Bernhard backpare där, alltså det är defensivt, offensivt, vart de än är så löser de situationerna, och det är roligt att kolla på dem och se deras hockey. Det som vi pratade om, Klasen, de leker just nu, och man ser ju hur det liksom lyser om dem med självförtroende, och det, de har hittat ett sätt att vinna. De var i Nobelhallen där, kanske inte presterade, brände några boxplay, vart ner tillbaka pressa, men fortfarande hittade ett sätt, visar upp att de är det här topplaget som de ska vara, och leder serien välförtjänt. Jag tycker att de har varit det laget som har övertygat mest.
Det ska bli sjukt kul att se efter uppehållet. Första matchen den 15 nästa tisdag, vi möter dem i Djurgården borta. Den känns ju, ja. Den kommer jag att se, kan jag säga.
Den ställer dem i en situation som, och det här är ju återigen då när vi inte kan säga att vi har gått en runda, alla har mött alla, så finns det vissa frågetecken som inte har sträckts ut till utropstecken än, beroende på det, för att vi har inte sett alla mot alla.
Nej, de har ju fortfarande inte möts. Men det ska bli sjukt intressant att se där. Jag noterar att de här toppspelarna har ju inte varit inne på speciellt mycket mål bakåt heller. Alltså Riley Woods, Dickinson. Nu kör de ju hårt på Ågård där i första kedjan. Det verkar bli så att Marinis får spela i andra kedjan.
Helt rätt.
Adam Pettersson har ju verkligen börjat leverera.
Ja, men de ser fina ut, får jag verkligen säga. De har hittat ett sätt. Att, och de levererar varje kväll, och det är ju Woods, Dickinson, Ågård, grymma, så får de med sig de här andra kedjorna också, och sen backparet Bernhard Nässén är ju, som jag sa, löjligt förtjust i dem.
Frapperande att se glädjen hos Modo. Det känns som en klubb i en hockeytokig stad som mår bra, och det vad som är, det kommer ju naturligtvis i att folk mår bra för att hockeyn går bra, men de har en energi och en glädje som är tydlig.
De har också vunnit så här målsnåla matcher nu på slutet, där de inte har öst in speciellt mycket mål, ändå gått segrande ur de matcherna, vilket är lite imponerande. Som vi sa om Karlskoga, att de kan vinna matcher trots att de inte har det där bländande spelet. Modo har ju, ja, men de vann 3-2 mot Karlskoga nu senast i overtime. De vann 4-1 mot Almtuna när Adam Pettersson gjorde hattrick. Det var, ja, men var det någon så här 1-0-seger, och att de även kan vinna de här lite tråkigare, att inte behöva vara 5-4 och 6-5 som det var första matcherna på säsongen.
Åh.
Kort svar.
Åh. Inte så mycket att tillägga.
Ja, men vad ska jag säga?
Modo är sjukt bra just nu i alla fall.
Ja, det är de.
Med det tycker jag att vi summerar att vi har kvartalsrapporten är klar, och det är svarta siffror heter på ekonomispråk när det är bra för en rapport, och det har Modo.
Ja, och vi ska också säga att kvartalsrapport är väl en fjärdedel, och ja, du sa förut att det var en tredjedel spelad. Så ja,
vi såg ju förra på att Lars Lindberg kanske inte ska räta någon mer.
Nej, jag kan inte tro att jag har läst matte E.
13 plus 14 är lika med 23.
Ja, det är kolossalt imponerande, måste jag säga om mig själv.
Men grejen är att Fredrik, jag sa inte heller. Vi bara nickar.
Nej, nickar med. Duktiga skolpojkar. Vi hörs igen om en vecka. Ta hand om er.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.